Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och sen har jag också ångest över att jag sa i våran förra podd att Linnea Wikblad är en kompis till oss. Då känner jag så här, det där var väl kanske lite skarvas han. Alltså det är väl inte en kompis. Alltså det är inte som att jag och Linnea Wikblad bara, ja, vi går och käkar brunch ihop. Alltså vi känner ju varann. Men att när jag sa kompis, då fick jag ångest.
Men gud, vad har hänt sen sist?
Jag har så mycket ångest.
Har hon DMat och sagt, snälla kan ni censurera det här påståendet?
Ja, det gjorde hon. Hon bara, alltså jag vill inte kännas vid. Ta bort det, klipp bort det ur er podd. Välkommen till det 44:e avsnittet av Brittas och Parisas podcast.
Det här är podcasten som varje vecka avhandlar det mest brännande inom populärkultur och snackisar, nyheter. Denna vecka revolutionerande strippor i filmen Hustlers med J-Lo. Vi får höra om incel-joken. Är han verkligen incel? Vad är han egentligen?
Vi kommer också att prata om när du bör avbryta en konversation för att den blir läskig. Och sen så kommer vi snacka om lite varningstrianglar i dating-appar som du ska se upp för.
Läskig, läs, rasistisk. Ni hör ju själva. Men välkomna att lyssna och prenumerera och rata gärna podden i diverse appar.
Ja, då blir vi glada.
Ja, välkomna.
Alltså jag är lite besviken på the amount of följdfrågor, det vill säga ingen jag fick på att jag berättade att mitt barn, mitt större barn har fått en skada.
Vilken skada?
Hon fastnade i ett löpband.
Det här är ju snarare on brand, som vi brukar säga.
Tycker du det?
Att barnet till Kalle och Britta Zackari, alltså träningshälsooraklen, att detta barn, treåriga Essa, God bless her, fastnade i ett löpband. Det är ju perfekt synergi. Ja, det kan du bjuda på.
Hur som helst, hon gjorde den där grejen. Och jag har haft sån ångest över det. Och sen så kom det ett mejl från förskolan idag. Alltså hon har varit hemma för att hon har haft sån skada liksom. Så kom det ett mejl från dem att det går springmask på förskolan.
Vågar man dra en parallell mellan löpband och springmask? Är det okej? Jag som inte har barn, får jag säga sånt? Alltså, jag måste framstå som den mest iskalla, nej, alltså, barnlösa nu. Person i den här.
Nej men alltså, det är ju alltså, typ springmask. Man kan ju ha bandmask. Oh, löpband, springmask. Det här är ju det här är perfekt skämt.
Parasit-tema på podden.
Alltså du har ju inte missat Parisa och kanske ingen av våra lyssnare har kanske heller missat att Phoebe Waller-Bridge var på SNL härom sistens.
Hon välsignade det gamla, goda, eviga formatet Saturday Night Live med sin brittiska närvaro.
Ja, och höll en öppningsmonolog som sig bör. Gästen är liksom, håller alltid en monolog.
Som alltid slutar med så här, hang around, we have a great night. Det är alltid samma på.
Det som jag vill ta upp är bara en liten kortis om att hon faktiskt, och det här kan vara en Fleabag-spoiler, så är du jätte känslig. Det är inte en mega spoiler, men är du jättekänslig, spola framåt lite.
Två hopp fram på 15 sekunder.
Precis. Och då är det bara så här att hon träffar ju en person som kallas för Hot Priest på internet.
Säsong 2.
Vi behöver inte säga hur, liksom, vad som händer med honom, men alltså det som händer i
på
SNL, vad sa du?
På internet.
Ja, man kallas för det på internet. Hon kallar honom bara för Priest i manus.
Hon träffade inte honom på internet. Va? Det lät som att de var in på match.com.
Jaha, nej, aha, förlåt, syftningsfel. Nej, men alltså han kallas av internet, kallas han hot priest. Hon har bara kallat honom priest i manus. Men hon förklarar varför han är hot.
Mm. I called the character priest in the script, but everyone started calling him hot priest. Obviously, Andrew is hot, but this priest character caused such a hornstorm. Andrew and I were trying to figure out what it was about him that was driving women so mental. And we boiled it down and realized... It was because he was doing this one thing. Listening. Really, really listening. Try, guys.
Jag vill alltså utfärda en varning för er som vistas på dating-appar till exempel. För förut var ju feminist någonting som killar kunde posera med och förbruda på det. Jo, alltså det här är ju typ, skulle jag vilja säga, en väldigt viktig grej att kunna. Därför att vissa killar använder feminist för att get into girls' pants. Så
intressant.
Är det bara. Därför har ju jag föredragit macho killar, för då vet man vad man har. Förstår du? Alltså det är inget, du kommer inte så här, jaha, var det bara för att du ville innanför mina brallor som du kallar för feminist? Utan det är mer så här, jag vet att du vill innanför brallorna. Är du med? Och sen feminist blir en grej man poserar med. Så nu vill jag bara utfärda en varning här. Att Phoebe Waller-Bridge pekar ut det här. Att killar som lyssnar, det är det ni måste se upp för i framtiden. Som poserar med lyssnandet. Vill också innanför brallorna.
Så liksom du då hänfaller till machokillar, så ska vi alla hänfalla till killar som aldrig ställer en enda fråga eller lyssnar klart. Det är det som är det sitt.
Alltså jag säger, det är inte nödvändigtvis en bra lösning, men då vet vi i alla fall vad vi har om.
Inga överraskningar.
Nej.
Britta, känner du några incels?
Alltså jag, så här, jag känner nog inga incels, för att själva grejen med incels är väl att de inte har tjejkompisar, tänker jag.
Och de har blir de väldigt besvikna på.
Ja,
de inte
slash
vill.
Bittra.
Ja.
Jag vill dock tipsa om man vill komma innanför huvudet på en incel. Det här kanske jag sagt förut, men Åsne Seierstads bok om Bering Breivik. Mm. Det är en otrolig bok. Alltså väldigt så här... man slukar den i ett, och den är, det känns lite grann som att man känner honom, och kanske också lite, jag ska inte säga att man liksom på något sätt sympatiserar med honom, men att man lite grann kan se så här, ja, det var den vägen, den var nog utstakad mycket tidigare än att någon liksom drog i varningstriangeln, höll jag på att säga.
Nej, men otroligt on point att du nämner just Breivik och att du säger både sympatisera och incel. Jag hade någon slags filmmaraton i söndags, och på vägen in till stan, på väg till bion, så var jag på tunnelbanan, som man är. Mm. Och drabbades av rädsla för mitt lilla liv ett par, tre gånger.
Va?
Det kan ju ingå ibland en söndagstur på stan i offentligheten som vi alla delar med varandra. Det var derby, förstår du.
Ja, oh, blä. Ja, oh, jag beklagar.
Bayern skulle möta Djurgården, så det var grupper av män i halsdukar i färger turades om att bröla mot varandra med ett 20-tal piqué-poliser tryckt mellan sig. Mm. Och ibland så kom de närmare varandra. Och att stå på en perrong när ett sånt bråk utbryter, det är nog bland det mest klaustrofobiska jag har upplevt. Alltså där ett tågspår är din enda tillflykt.
Nej, fy fan alltså. Usch, jag får PTSD av att höra det här.
Ja. Så med denna upplevelse färsk i kroppen klev jag in i dagens första filmsalong. Filmen som är omtalad som något slags upp till kampverk nu när det blev Joaquin Phoenix tur att...
Joaquin, som spelar Håken.
Joaquin Phoenix tur att doppa huvudet i grönt och studera psykosskratt. Alltså filmen Joker.
You think this is funny? Is this a joke to you?
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Joaquin Phoenix spelar alltså Arthur Fleck. Han går på 7 olika mediciner, utmärglad, dysfunktionell, bor med sin kära mor i ett utsatt område i ett Gotham City plågat av total social misär inklusive superrottor. Känns väldigt 80-tal, superrats.
Oh.
Han går till en sostant då och då för sin psykiska ohälsa, och när de drar ner resurserna så kapar de hans medicintillgång.
Mm-hmm.
Han jobbar som clown på dagarna, det har ni sett. Det innebär typ att stå och snurra en butiksskylt på gatan. Han drömmer om att bli komiker och hans största idol är late night hosten Franklin Murray, spelad av Robert De Niro.
And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
You can say that again, pal.
Vi får se hans vardag kantad av konstant förnedring och hån. Vare sig det är kollegor eller gemene man, han blir överfallen och sparkad på. Ett killgäng av icke-vita, hispanics och bruna pojkar. Han blir utskälld av en svart kvinna på bussen. Han bor i ett fattigt område, svart familj som granne. Har jag nämnt folks hudfärg en del här? Mm. Alltså en person, kanske långsökt person, kommer upp i mitt huvud och hans röst om detta.
And I know that the only difference between a poor black person and a poor white person is that a poor white person feels like it's not supposed to be happening to them.
Ja, men visst känns det som att det är handen i handsken.
Ja, men alltså skillnaden är att man alltså känner sig entitled som vit.
Ja, men och att varför jag tog upp det här med att han bor i ett fattigt område omgiven av svarta är ju för att han ändå mitt i allt det här, de också lever i utanförskap. I utsatthet.
Mm.
Att han är den som ska plocka upp vapnet. Absolut, en stor del av detta är hans psykiska ohälsa. Och det om något tåls att debattera om.
Absolut.
Alltså porträtteringen av mental ohälsa i den här filmen. Det är jag intresserad av. Men det är ju det här med att när dessa förövare utför dåd förmänskligas, det är psykisk ohälsa, man tar hänsyn till saker. Men när förövare inte är vita amerikaner eller europeer, då är det bara något demoniskt oundvikligt som bara är i dem. Återkalleligt på något sätt.
Alltså en parallell vill jag nu dra till, hör och häpna, The Bachelor.
Det här
är en bra.
Nu är jag sugen.
Därför att Aftonbladet publicerade för några dagar sedan en artikel där rubriken är raseriutbrottet i Bachelor möblerade om hotellrummet. Sen står det i gressen att Bachelor Simon Hermansson blev rasande när han fick veta att han inte kunde välja fritt bland de 22 kärlekstörstande singeltjejerna. Han blev otroligt förbannad. Som jag brukar säga, jag möblerade om i hotellrummet. Skrek nog på väldigt många. Jag blev otroligt förbannad och kände mig sviken. Där är vi ett typiskt exempel på att han... Alltså man bara,
men du vet
istället för att du typ blev sårad... Nej, vadå?
Det är ju två bachelors.
Ja, men alltså poängen är ju fortfarande så här, han tycker att han är entitled till så här, är jag med i ett sånt här program då ska jag väl få välja och vraka bland tjejerna. Man bara, ursäkta, du har inte ens tänkt på att tjejerna också kan välja och vraka bland dig.
Men
det är då han blir förbannad.
Men den här säsongen är ju unik för att man har slängt in två bachelors. Alltså det är samma format i övrigt. Man ska ge en ros till tjejen som får vara kvar och sådär. Och han känner sig hotad av konkurrensen.
Precis.
Det är jävla kul koncept.
Precis, jättekul.
Kommer typ kolla.
Ja, men och att, är inte det då typ exemplet? Istället för att han bara, jag har lite konkurrens, då får jag skärpa mig och vara lite härlig. Mm. Nej, istället så, he throws a tantrum. Mm.
Entitled.
Ja, entitled vit
berättigad
kille.
Till per automatik. Välja och raka mellan tjejer som har sökt till Bachelor.
Ja,
det är något. Debatten har ju sträckt sig då från att den här uppmanar till uppror. Bland vita män som, liksom Arthurs, upplever sig trampade på, förnedrade gång på gång.
But the new Joker film opening nationwide today is sparking fears of real life violence. Police departments across the country beefing up security from New York to Los Angeles. NN's film critic Brian Lowry says among the parallels with real life attacks, the Joker faces female rejection, a similar sentiment of the UC Santa Barbara shooter in 2014.
Den här filmen har dragit in 234 miljoner dollar första helgen worldwide. Alltså ett rekord för en oktoberfilm, en oktoberrelease. Och du har säkert märkt i debatten online och annat att den har målats ut som en fara för samhället. Kanske inte hälften, men en stor del av debatten har gått ut på att tillskriva filmen någon slags övernaturliga egenskaper, som i The Ring, när den kom. Man ser filmen och vips är man omvandlad till en sinnesrubbad iskall mördare, driven av motivet att samhället inte ser eller hör dig fastän du tillhör majoritetsgruppen, alltså vit man. Du kanske skriver våldtäktskommentarer till Sara Larsson. Det hör till diagnosen. Men väcker det här porträttet för mycket sympatier? Att man ska känna för en förövare? Och det är lite märkligt att vi har den infantila nivån i debatten. Mm. Den har jämförts med till exempel Fight Club.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
Taxi Driver.
You talking to me?
Men det intressanta som händer är detta. När han gör olika dåd i filmen, ska inte säga mer än så, så märker han att han börjar få ett following. Det är också med i trailern, så det vet man. Han får uppbackare som sympatiserar med hans våld mot vad de tycker är överheten. Här ryms allt om vår tid.
Yep.
Här lyckas de som gör filmen Joker få till en så här full circle-historia. Mm. Ibland nästan övertydlig poäng om att det är så här de här människorna föds och skapas.
Mm.
Och det är så de också hittar varandra.
Mm.
Jätteintressant. Blinda mobbar som ventilerar allt missnöje mot de som de uppfattar som fiender. Fast de som sagt tillhör majoritetsgruppen vita män. Joaquin Phoenix fick själv frågan: hur ställer du dig till det här med att man får en mer flerdimensionell bild av en sån skurk? Är det sympatiserande eller vad är det som händer? Och då säger han så här: men jag tänkte på det redan när jag läste manus och jag tror att det här är grejen. Vi vill ha enkla svar. Skurk eller ond. Och det är därför så få är så villiga att se in i sig själva och känna av om man kanske är rasistisk. För de tänker att en rasist är bara en sån som har en sån Confederate flag på bilen.
Mm.
Eller bränner kors. Det är inte hela vägen dit. Och Michael Moore, alltså den kände kepsbäraren, tillika dokumentärfilmaren, gick ut och kallade den här filmen för ett mästerverk. Och att den enda faran mot samhället är om du inte ser den här filmen.
Mm.
Det är ju starkt omdöme.
Absolut.
För han menar på, liksom jag kände när jag klev ur salongen, det här var nästan som en informationsfilm till samhället. Sponsrad av public service. Att det är så här de här karaktärerna föds och blir till. Inte för att tycka synd om dem, men för att ska vi fan börja ta tecknen på allvar?
Mm.
Att någon hotar Gina Dirawi med att skjuta henne för att hon är julvärd. Den personen är inte i fängelse. Att man hotar Linnea Claesson med begrepp som att hon borde bli, citat, kulturberikad. Det vet vi vad det är kod för.
Nej, det vet inte jag. MVH-naiv.
Det är från hatsajter att någon ska bli kulturberikad, att någon ska bli gruppvåldtagen av invandrare. Det menar de hänger ihop med att vi får sån kulturtillökning från andra länder. Eller att någon som sagt våldtäktshotar Sara Larsson. Det kanske inte är ett pojkstreck, det kanske är fler bitar i det stora, stora pussel som fler borde börja lägga. Och så till min andra filmsalong den samma dag. Samma dagen, en rak koppling från Joker. En annan film om att slå tillbaka mot systemet. En sann historia, men här är så kallade systemet manifesterat i finanssnubbarna på Manhattan som testosteronrusiga efter en dags daytrading på Wall Street går ner till stripklubben där de blir torrjuckade under en lapdance av en kvinna i underkläder som åkt in från Queens för att betala sin mormors bolån. Britta, har någon aning vad det kan vara för film?
Jag tror att det är Hustlers med J-Lo.
Trailer!
These Wall Street guys. You see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail.
The game is rigged and it does not reward people who play by the rules.
It's like robbing a bank, except you get the keys.
Alltså, det här är en film som vi har varit extremt peppade på redan från start. Vad har vi för ursäkter för det?
Ja, men vi gillar ju den här Erin Brockovich-grejen med att det är en människa som kanske inte har någon degree i någonting, inte kan juridik, men tänker så här, det här borde man ju kunna göra. Och typ liksom listar ut det under vägen, hur man ska få hämnd på överheten.
Ja, och i det här fallet så är det inte en law degree, utan J-Lo kliver in i sin livsroll som moderliga, magnetiska och manipulativa Ramona.
You know Diamond from the Bronx, right?
What's up, baby?
We're gonna help her learn how to do a real dance.
Oh, I'm good at that.
You know, Tony wouldn't let this happen. I'm gonna text him.
Who gave her her phone back?
Så här är det. De här tjejerna, stripklubben på Manhattan som heter Scores i verkliga fallet, moves i filmen. Pre-finanskrisen så går det fantastiskt bra allting. J-Lo gör en otrolig entréscen iför någon slags diamantglittertrosa som råkar täcka brösten, om man säger så. Och hon badar naken i dollarsedlar, $100 bara för detta. Livet är fett. Enter finanskraschen. 2008 alltså. Och filmen är ganska nostalgisk om den här perioden. Det är kul att den lyckas vara det om 2007-2008. Mm. Men man känner det. Men då, du kan ju tänka dig vad som händer med en stripklubb efter en finanskrasch.
Jag vet inte. Det skulle väl lika gärna kunna vara att det blir alltså booming business för stripklubben. För att folk behöver typ de här finanshajarna måste få sina egon strykna medhårs.
Men det kanske var första reaktionen. På sms-lådan gick de ner dit och strödde sedlar över nakna kvinnokroppar. Men sen så tar ju även de sedlarna slut, så att säga. Det blir desperat läge. Desperationen dras så långt att gränserna också förskjuts. Från att bara kunna så, sitta på en kille lite, känna sig snygg, och få flera $100 bara för det, är det allt fler tjejer som gör avsugningar i VIP-rummen för mycket, mycket mindre pengar. Det är allt färre kunder på plats. Och i det här nya läget, med en dotter som ska ha en nanny och så vidare, tvingas J-Lo tänka om. Och här är vi där igen. Frågan om hur länge sympatiserar man med förövaren? Hur länge identifierar man sig med någon som gör något som på pappret är ett brott? På pappret kanske inte det man behöver säga i Jokers fall, men i det här fallet så är det så. Det som sker är att de börjar svindla de här männen, som ju faktiskt är upphovsmakarna till finanskraschen som drabbar dem väldigt hårt. Hur ska man betala sin mormors bolån i Queens? Så du är en strippa, du har tillgång till kåta killar med kreditkort, oftast firmakort. Vem hade inte gjort det här? Om man var desperat. De börjar svindla skiten ur killarna.
Vad gör de? Skimmar dem?
Medelst en cocktail av ketamin och MDMA.
Mm-hmm.
Försätter de, så en liten sipp ner i drinken.
Jaja.
Försätter de killarna i tillstånd av glad och trött. Vilket ger en väldigt bra öppning för att ta det där kortet och lägga upp det på en noten mot 5, 10, 50 000 dollar på stripklubben som de sen tar rakt ner i fickan. Det här funkar ju bra väldigt, väldigt länge. Men sen som alla såna här Wolf of Wall Street-filmer så börjar det gå lite överstyr. Och det får ni se själva i filmen. Och det är en fantastiskt snygg, välgjord, smart, tankeväckande film. Det här är Spring Breakers. Alltså J-Lo under award season. Jag tror att hon är och tränar sina häftben någonstans just nu.
Alltså du tänker att det kommer gå bra? Alltså att de kommer få en massa priser?
J-Lo har fått sitt första Oscars buzz i sitt 50-åriga liv.
Åh, jäklar.
Den är så fantastiskt bra. Mm. För att det du verkligen ställs inför som tittare är hur länge känner jag att det här går att motivera? Eller hur länge känns det här försvarbart?
Ja.
Och samtidigt lyckas med porträtteringen av en strippklubb. Mm. Har du varit på en sådan?
Jag har faktiskt inte det.
Hade du önskat?
Eller liksom, det känns... Jag tror att jag skulle må för dåligt av att vistas inne på en strippklubb. Men jag vet inte, på något sätt så känns det ju som att alla erfarenheter kan ju vara bra. Man behöver ju inte ha det bara härligt i livet liksom. Fast alltså, det är ju jättekonstigt just en strippklubb.
Det lät som att du motiverade deras yrkesval med de orden. Man kan ju inte bara ha det härligt, tjejer. Upp på stången.
Ja, det var ju exakt det jag menade. Nej, men jag menar, alltså så här... För att kunna uttala mig om strippklubbar så är det väl liksom vettigt om jag på något sätt vet vad jag pratar om. Men jag känner att jag kan kanske bilda min uppfattning utan att behöva liksom stödja den kulturen.
Mm. Du har ju en ideologisk tanke, tänker jag.
Ja, exakt.
Jag har ju varit det. Och Det var mycket värre än någonsin hade kunnat föreställa mig.
Privat på, eller jobb?
Jag var på en väldigt känd strippklubb i Miami av en slump. Jag var ute med en kompis, ni vet vilken resa det här är. Jag säger inte det nu, men en vän fyllde 30. Vi var i Miami, ett gäng. Och vi skulle på efterfest. Efter en klubb till en annan klubb. Och tydligen så innebär det i Miami att det är en strippklubb.
Alltså man, det var, man bara, det alltså goes without saying typ.
Det var inte självklart för mig.
Nej.
Kommer in där, det här har jag inte velat berätta någonstans. För att det var så för jävligt. Jag är ju väldigt emot den här väldigt förenklade, platta empowerment-bilden man försöker ge.
Av en strippa typ.
Till exempel, jag kommer in där, det är helt nakna kvinnor.
Mm-hmm.
Det är inte J-Lo's glittertrosa. Och har sina kön och andra delar i de här främmande männens ansikten. De slänger runt och mellan sig som dockor. Jag tror jag är där i totalt 7 minuter. Jag blir så illamående av den här scenen att jag försöker springa ut någonstans. Då hamnar jag istället i en korridor som visar sig vara VIP-korridoren. Alltså man har betalat extra för att få vara ensam i en strippa i ett rum.
Ah.
Och det jag råkar se där, de tror att jag kanske jobbar där. Så de bara släpper förbi mig, vakterna. Säger mer om min klädstil. Det är som de här scenerna när en tjej sitter och torrjuckar en kille tills han kommer. Fast det var enda rum jag passerar på min väg ut. Alla tjejer är nakna, fasthållna. Det är så fruktansvärt klaustrofobiskt. Och återigen då det här med J-Lo. What would you do if your son was at home?
Mm.
Och jag vill inte... Förstår du varför jag drar mig för att prata om det här?
Ja, det är ju snårigt.
Varför är det det? När skrev vi under? Alltså om det fanns lika många strippklubbar där män jobbade på samma sätt. Om det var 50-50, hade vi brytt oss då?
Hade vi brytt oss om deras arbetsmiljö eller vadå? Nej, men det är ju inte samma sak. Det går ju inte att jämföra. Alltså, kvinnor historiskt har en annan ställning i samhället än män och fortfarande.
Mm.
Så att vi kan inte prata om det på samma, alltså som att det vore samma. Det går ju igen, det sipprar ju över i allt i samhället. Mm. Alltså inte minst typ förlossningsvården liksom. Ja. Alltså att man bara skiter i för att det är kvinnor det handlar om.
Cardi B dödade i den här filmen som väntat. Hon dök ju upp på promotionbilderna för ett tag sedan med så diamanter på bröstvårtorna. En liten body typ. Hon är så självklar och lysande som skådis. Ser fram emot hennes nästa projekt. Lizzo är med, inklusive flöjt. Flöjten gör ett appearance, en biroll, stark biroll. Och jag måste säga det att jag längtar efter debatten kring den här filmen också. För det är just det här med hur länge ska man sympatisera med X. Längtar efter... Det kanske är det ultimata incel-testet. Vilka snubbar som kommer skriva debattkrönikan om den här filmen. Jaha, det här var okej. Och när det händer, du bara ringer mig. Så jag är redo med en replik.
Jag har tänkt på det här väldigt mycket nu när jag vistas väldigt mycket ute på landet. Och jag är ju också uppvuxen ute på landet. Där det faktiskt är liksom, på sätt och vis en annan slice av Sverige än den... du och jag kanske möter liksom dagligdags, alltså i vårt jobb.
Det måste vi kunna vara ärliga med. Det... Vi har en viss position eller ett visst privilegium.
Ja, exakt. Och ser kanske bara liksom ett lager av Sverige. Och jag tror att många av oss gör det. Jag tror att många av våra lyssnare gör det. Att man verkar liksom i sin lilla filterbubbla även IRL.
Mm.
Alltså du går ju till ditt jobb. Du går ju inte och hälsar på andra arbetsplatser. Och du kanske inte bryr dig jättemycket om hur det är på arbetsplatsen för den som du köper din kaffe hos. Mm. Eller den som du liksom som levererar ditt paket hem till din dörr och sådär. Men jag märker ganska mycket nu när vi är mycket ute på landet att... jag känner så här att jag kan förstå väldigt mycket av strömningar i samhället. Alltså till exempel så har ju den här grejen hänt ganska många gånger att det är väldigt mycket inbrott ute i där vi bor ute på landet. Där är det liksom ganska ofta så här i någon sommarstuga typ att någon har brutit upp och bara länsat, kört upp med en skåpbil och sådär.
Är ni rädda för det?
Ja, Vi har tagit åtgärd, vill jag bara säga.
Nej men gud, alltså, ingen, förlåt.
Nej men alltså jag kan säga, alltså vi har vidtagit åtgärd, så kan jag säga. Det, och det gör de flesta. Mm. Men sen så finns det ju sådana sommarstugor där folk tänker så här, skitsamma. Och då kommer det ju, alltså det är ju liksom det där snacket om stöldligor och sånt som många konservativa partier håller på och driver. Det är, jag kan förstå att det gör. Alltså om du upplever att så här, ah, nu är det tredje gången mitt lås är uppbrutet och motorsågen är snodd.
Men det här är som när jag sa att jag förstår varför folk hatar feminister. Efter att en... Det här är kanske för vårt tredje avsnitt. Jag berättade att en kvinna som har själv profilerat sig som någon slags opinionsbildare, när jag berättade att jag ska ge min helt nyförlösta, alltså 2 timmar ny mamma till min brors son Dante. Jag skulle ge henne en morgonrock där det var inbroderat Dantes mamma som hon skulle ha på BB. Heter det BB?
Ja.
Och på vägen då till sjukhuset mötte jag en bekant som bara la huvud på sne. Men hon är ju inte bara Dantes mamma.
Mm.
Och kollade på mig med en blick som att jag, ja, men som att jag var den värsta sexism förövaren i världshistorien. Och då bara kom det ner en polett. Det kanske en polett du fick. Jaha, det är det här. Det är så här folk uppfattar i alla fall feminismen.
Att det är det som är feminismen.
Inte att jag menar på att hon på något sätt representerar feminismen, men det är så här många nog måste uppfatta den och därför störa sig så mycket på den. Att det bara är ett uppläxeri.
Ja, just det. Ja. Och i det här fallet med såna här stöldligor så är det ju då också att var är polisen någonstans? Nej, men de är... inte där.
Resursfrågan.
Ja, precis. Och då förstår jag typ att folk vill ha fler poliser och så vidare. Det är ju dock, för mig personligen är ju inte det samma sak som att man vill att polisen ska få typ större makt i samhället och så vidare. Men man förstår ju också det här med att det, alltså medborgargarden typ, att snart är vi där, att det är folk tar saken i egna händer. Jaha, okej, du, det är mycket inbrott här, då går vi ihop och typ går ut med alltså så där i skönheten och odjuret när de kommer med sina
högafflar,
exakt. Jag ser det framför mig, jag kan typ förstå
jag ser
det.
Kalle framför mig med en högaffel. Ja. Skoja inte i det här hänseendet.
Och så jag menar, jag tänker också så här att om det är så att man, de enda människorna som man träffar på som är liksom från ett annat land då är när någon har snott något från en, att det då får representera typ hela ens bild.
Om man ens träffar dem, man vet ju inte vilka det är som har snott.
Ja, men exakt.
Kanske så här, det enda gången som det är någon på TV som inte liksom är av det man läser som invandrare. Ja. Så är det antingen Parisa Amiri eller att du kollar på Efterlyst eller du kollar på, förstår du vad jag menar? Ja. Sådana här program som piskar upp en oroskänsla.
Exakt, och det är därför vi behöver, alltså, och det är ju det där som är så fruktansvärt frustrerande, att det är som att när det är en vit människa som gör något så får den aldrig representera liksom, så här funkar vita. Men däremot, alltså det är därför vi behöver representation. Och jag vet att alla som säkert lyssnar på det här vet det här. Jag vet att särskilt, liksom, vi brukar ju prata om det ganska mycket. Mm. Men jag liksom ser det på något sätt extra tydligt nu. Mm. När jag också vistas liksom utanför min filterbubbla. Där det kanske inte är lika så här representerat mångfald och så vidare.
Har du någon gång känt av det där stinget när man inser att så här, oj, nu var det nästan som att en av de här åsikterna, att jag hade tagit in dem. Att man har radikaliserats helt enkelt.
Jag tycker att det är jätteviktigt att jag som vit person liksom fattar att jag inte går fri från det här. Mm. Alltså, jag är ju liksom åt andra hållet. Alltså, du vet, jag kompenserar ju åt andra hållet så att det blir liksom löjligt. Mm. Alltså, vilket, alltså jag ska inte säga att jag, hur ska jag säga det här?
Men jag tänkte bara säga, liksom det Joakim Phoenix sa, att om det finns en sån fix idé av vem som är rasistisk eller vad som är en rasistisk tanke, så inser vi inte att alla är mer eller mindre fördomsfulla.
Ja,
och det är den mest befriade tanken.
Ja.
Det är bara att jobba med det.
Ja, men exakt. Och jag tror att det är den mest ansvarsfulla tanken också, på något sätt. Alltså så här, hur tar jag ansvar för det här? Ja, men det är nog genom att inse att det finns hos alla oss. Och vi måste också i varje... Alltså, jag tycker också att det finns en ansvarsfråga där vi som också tycker typ att vi sitter på de fräscha åsikterna. Mm. Att vi också faktiskt i varenda sammanhang det dyker upp hos andra, att man faktiskt säger,
herregud,
det där har ingenting att göra med att, ja, jag hörde att du sa utlänning nu, men det har ingenting att göra med utlänning, utan det har att göra med...
Har du behövt göra det?
Alltså Parisa, oh ja. Alltså så ofta. Så ofta.
Men nu också sen ni flyttade ut på landet?
Alltså, ja. Men alltså det, jag vill bara säga, det har hänt, alltså det hände ju typ egentligen hela tiden i mitt liv. Alltså så här, men det är en grej som jag vet inte, jag vill väl bara, med anledning, nu när vi pratar om det här med, nu när det här ämnet kommer upp, så känner jag bara så här, jag vill bara slänga in en liten påminnelse om att det är det här, det är så här, ja, det är obekväma samtal vi måste ha. Ibland så kanske det är att du får vara den som dödar stämningen i rummet. Mm. Men alltså det är så här, vi måste fortsätta med det, för att det är, alltså, om vi ska kunna sitta och prata om typ, åh, vad hemskt det är, vad samhället är på väg. Alla vi som känner så, och som också vistas i de här rummen där det är lite ofräscha åsikter sipprar ut ibland, då måste vi vara där och bara smälla på fingrarna snabbt som fan, liksom. Det är väl det.
För jag tror att, alltså, ju mer det sprider sig, säg att någon sitter på tunnelbanan och skäller på någon förbipasserande som den personen uppfattar inte är svensk.
Mm.
Och den pratar i sin telefon på ett främmande språk och det skälls och det svärs efter den personen.
Mm.
10 personer sitter tysta.
Mm.
10 personer sitter tysta. En person kanske orkar säga, ja, ett, vi ska inte behöva höra på det, är ju en aspekt. 2, tror inte att du får sitta och säga sånt i offentligheten. Alltså vara någon slags vakt om normaliseringen.
Mm. Känner du till Tersedsorden?
Nej.
Tersedsorden har, ni kan googla det, de har en jättelätt så här, kampanj som de drog för ett tag sedan som var så här, var inte medrasist. Och det är som en liten checklista så här. Om någon säger något rasistiskt så kan du säga så här. Och en av de punkterna är så här, jag blir obekväm när du säger
just
så där.
Det.
Och det, för det kan ingen tafsa på. Alltså du kan inte säga så här, ursäkta, du får inte kalla hen så där. Mm. Det kanske är för lång båge för dig, men du kan säga så här, hallå, här är jag och jag blir obekväm av att du pratar så där. Och det kan räcka, för att då knyter du också an till någonting personligt inom dig. Att om det är till exempel din mormor som säger något rasistiskt, då kan du säga, jag blir obekväm av det där. Då måste ju din mormor på något sätt svara gentemot dig, istället för den grupp som hon eventuellt hatar på. Och det tycker jag är en jättebra, kom ihåg, regel på något sätt. Att så här, man får säga så här, jag blir obekväm, och stoppa snacket på det sättet.
Hashtag stoppa snacket.
Bra.
Mm. Britta, när kommer det här förlossningsspecialavsnittet?
Ja, men det kommer snart, och vi vill absolut att ni ska skicka in era frågor, era tankar, era monologer kring hur ni tänker kring att föda barn, eller kanske eventuellt inför att skaffa barn, och orosmoment ni har.
Alltså inte ens jag vet hur det har gått med Brittas graviditet och står här med en 2 månaders bebis. Ni kan ju följa oss på Britta och Parisa på Instagram, där vi uppstår varje dag med olika kul tankar och nyheter. Tack för att ni lyssnar. Puss!